Take That hade Nigel Martin Smith. Mariah Carey hade Tommy Mottola och Darth Vader hade Emperor Palpatine. Bakom nästan varje framgångsrik person står hen där. Hen som viskar i örat och med en osynlig hand visar vägen framåt. Så hur ser det egentligen ut i maktens korridorer? Vem är personen bakom personen? Den som står i kulissen och planerar nästa drag medan partiledaren är ansiktet utåt till massorna? Dessutom tar vi tempen på partiledarnas jultal. Är de något att ha? Är det någon som bryr sig överhuvudtaget? Och hur bra eller dåliga är de i år? Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd. En runda till med Lena Melin, My Råvedder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, ni har fått nya demoskopsiffror att gotta er med. Och den här gången handlar det om väljarnas förtroende för partiledarna. Lena, jag vet att du kände massa känslor när de kom in. Berätta.
Ja, men jag blev väldigt uppjagad, måste jag säga. För att det gick så himla bra. För Magdalena Anderssons stöd var så kraftigt. Så att jag kände att det här kunde vi verkligen inte vänta med till jul, vilket vi hade tänkt göra.
Trillade du av stolen?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Och krävde in ännu mer siffror från Demoskop och kunde då få veta genom deras siffermängd att det här stödet, alltså när det gäller förtroendet för henne som ligger på 51%, hade ingen haft sedan 2014 utom Jonas Sjöstedt vid ett enda tillfälle, nämligen när han avgick.
Men vad tror ni att hennes succéssiffror beror på?
Jag tror det beror på att hon är enkel att förstå, hon är tydlig och hon verkar som hon vill någonting.
Ja, håller du med om det?
Jag håller med om det, och att hon inte är Stefan Löfven.
Ja.
Plus att hon har ju fått väldigt mycket utrymme i media under hösten. Vi har ju tillbringat hela hösten att dissekera henne på olika sätt. Det brukar ju också ge utslag i mätningar om man syns mycket.
Men tror ni att det har hänt tidigare att en helt ny partiledare får så här fina siffror?
Alltså, det var en av de sifferhögar som jag beställde från Demoskop. Det var ju på vilken nivå har de nuvarande partiledarna startat. Mm. Samtliga var ju på en betydligt lägre nivå.
Sen tänker jag så här, är det här så bra för Magdalena Andersson? För min inställning lite grann är att det är skönt att komma in med att folk ska ha lite så där, lite låga förhoppningar om en när man kommer in, så att man kan slå dem med häpnad hur bra man är. Men nu när hon kommer in med de här toppensiffrorna, kommer det inte bara gå neråt härifrån? Hon kan väl inte annat än att bli en besvikelse efter detta?
Jag tänker så här, att det är tur för henne att hon ligger så här bra till efter så här kort tid. Eftersom hon bara har 9 månader på sig och försöka få till ett vinstval för Socialdemokraterna.
Men om hur lång tid gör man exakt den här undersökningen igen?
Om nästa månad.
Ja, och så om hon sjunker och sjunker och sjunker, så bara titta, det går så dåligt för henne. Är inte det dåligt?
Jo, det skulle det kunna vara, men hennes inställning måste ju ändå vara att det ska krypa uppåt.
Tror ni det gör det då?
Alltså det är väl så här att om man börjar så här högt, då kan man ju bara göra saker besvikna. Jag håller med dig. Jag har alltid gått in med 0 förväntningar, 0 besvikelse i livet. Men det säger kanske någonting mer om mig än om Magdalena Andersson, jag vet inte.
Men Ulf Kristersson petades ju från att ha första platsen i den här mätningen och få dela andra plats med Nooshi Dadgostar. Så vad tror ni att den här scenförändringen innebär?
Nej, men det är ju helt enkelt så att det blåa blocket, om man får uttrycka sig så, de har ju haft fördel, kan man säga, i matchen med den rödgröna sidan.
Mm.
Och nu håller det på att ändra sig ganska raskt. Det man kan säga att det blåa blocket fortfarande är så att säga bättre på, det är att samordningen mellan dem är mycket bättre. De är mer överens om saker och ting. Det vill säga åtminstone om vem som ska vara statsminister.
Mm.
Medan de 4 rödgröna partierna, där är det ju mycket mer spretigt. Men jag tror att vi håller på att se nu en förskjutning till den rödgröna sidan.
Den här undersökningen handlar ju om huvudpersonen i varje parti, men i varje bra story så finns det ju en annan person bakom huvudpersonen som egentligen är den som styr och ställer. Och jag vill veta vem den personen är i våra olika partier. Det kanske är någon som är hjärnan bakom allt, eller någon som mer pekar ut partiets riktning och ser till att alla andra håller den. Jag tänker Magdalena Andersson till exempel. Hon har väl inte nått de här succéssiffrorna på egen hand. Så Lena, vem är det som står i kulissen bakom henne?
Jag skulle vilja säga att det är två personer. Den ena är hennes statssekreterare Emma Lennartsson. Hon har varit Magdalena Anderssons statssekreterare även på Finansdepartementet, och nu har hon den titeln som alla vill ha som vill styra i kulisserna, nämligen statsministerns statssekreterare. Så hon är chef för Magdalena Anderssons kansli, och hon är väldigt rutinerad och i alla fall inom socialdemokratin väldigt uppskattad och duktig. Nu fick hon tyvärr avgå under den här transportstyrelseskandalen. Då jobbade hon hos Stefan Löfven, men efter en passande tid återkom hon då till Magdalena Andersson.
Så hon är hemma igen?
Hon är hemma igen och har hårda nyper. Den andra personen är han som efterträdde Emma Lennartsson som statsministerns statssekreterare hos Stefan Löfven. Nils Wikmång heter han.
Det är en absolut... Jag sitter här och googlar för jag vet inte vem den här personen är.
Nej, men det ska du inte veta heller. Det ska
veta. Jaha, nej, du, honom har jag inte sett förut.
Nils nej, Wikmång. Men han var statsministerns statssekreterare, och han har nu enligt ett pressmeddelande som var mycket blygsamt utformat från Socialdemokraterna anställd som biträdande partisekreterare.
Så Emma och Nils, hur funkar deras inflytande? Hur är deras inflytande gentemot Magdalena Andersson?
Ja, dels är de lojala med henne. Sen är de ju otroligt duktiga människor.
Så vad är det, de som viskar vägen som Magdalena ska ta? Eller hur?
Ja, de viskar. Eller också säger hon att de ska göra något. Och så säger de, ja, det låter bra. Eller också säger de, det låter jättedåligt. Vi gör något annat.
Så deras jobb är lite mer så här tänkarna bakom. Men är deras jobb också att piska in alla andra i ledet? Alla andra i
partiet? De är inte alls bara tänkare, de är doers.
Så vet du någonting som de liksom har legat bakom som har hänt?
Nej, det vet man inte med dem där.
Gud, vad hemligt.
Man vet bara att de har jättemycket att säga till om.
Alltså Magdalena Andersson själv har ju varit en sån här person under många år. Alltså en tjänsteman som har haft väldigt stort inflytande, eftersom hon har haft stort inflytande över den ekonomiska politiken. Över liksom flera partiledare i socialdemokratin. Så hon är ett exempel på någon som sen då tar ett steg ut i det offentliga och liksom i det politiska rampljuset.
Och hur ser det ut då i Miljöpartiet? Nu vill de inte vara med i regeringen längre. Det verkar vara en jäkla massa tjafs. Vilka är hjärnorna bakom hjärnorna där?
Alltså Miljöpartiet är ju liksom traditionellt ett mer kollektivt parti. Att man tar beslut tillsammans. Och partistyrelsen bestämmer ganska mycket. De är ju liksom en grupp med människor. Men jag skulle ändå säga att Miljöpartiet har förändrats under de här åren i regeringsställning. För att om man är väldigt decentraliserad så måste man liksom tajtas till när man regerar. Det är liksom en liten hårdare piska. Och en person som har framträtt i partiet, som har funnits hela tiden men som verkligen tog liksom ett steg tillbaka och liksom mer in i så här dold makt i Maria Färm.
Mm-hmm.
Så att henne känner du nog till.
Mm, det gör jag faktiskt.
Alltså det finns ju många saker med henne. Dels är hon ju då en halva i det som har kallats för det nya gröna power-paret. Power couple.
Vem är den andra halvan?
Hon är ju tillsammans nu för tiden med Gustav Fridolin.
Je m'appelle.
Ja, och hon har ju en lång... Hon har ju liksom... Kör man väl Soraya.
Men, aha!
Ja, nej, men hon har ju också varit språkare för Grön Ungdom. Hon har varit politiker under väldigt många år. Hon har suttit i riksdagen. Hon har liksom gjort det här att hon har ju ett nätverk där hon har funnits på typ alla positioner. Hon har ju varit gruppledare i riksdagen. Men det hon har varit nu då under regeringstiden, eller de senaste mandatperioden, det är att hon har varit statssekreterare i statsrådsberedningen. Det låter kanske som en hittepå-position, för om man liksom inte följer politiken riktigt så nära som vi gör. Men det är ju att
det mesta låter så faktiskt.
Men hon har ju varit på samordningskansliet.
Precis. Mm. Så hon har ju varit en miljöpartist som har varit närmast statsministern, och hon har ju förhandlat fram deras politik. Hon har liksom haft ett finger med i all politik som har förhandlats fram under den här tiden. Och en sån person vet liksom allt.
Är det så generellt i Miljöpartiet att det är förmågor som har varit med länge som är de som har mycket inflytande?
Verkligen inte. Det är typ det partiet där det är helt tvärtom.
Jaha.
Man kan ju komma in bara seglandes, lite cool kärn från sidan som Alice Backhunke och bli jätteinflytelserik i Miljöpartiet faktiskt.
Så vill du bli politiker snabbt, gå med i Miljöpartiet?
Eller Sverigedemokraterna.
Eller Sverigedemokraterna, ja. Hur ser det ut, vem är det som viskar i Ulf Kristerssons lilla öra?
Alltså jag tror ju att det framförallt är två, de är ju inte okända, utan den ena är partisekreteraren Gunnar Strömmer, mm, som är gammal god kompis till Ulf,
ja.
De har kamperat ihop under lång tid. Gunnar Strömmer är för detta MUF-ordförande, sen lämnade han i princip politiken för att ägna sig åt juridiken, och det gjorde han under väldigt lång tid, men sen när Ulf blev partiledare så lämnade han det och blev som sagt Ulfs närmaste man, kan man väl ändå säga.
Mm.
Sen en annan som man absolut inte kan bortse från i Moderaterna är ju Elisabeth Svantesson, deras ekonomisk politiska talesperson. Hon,
känd från TV, hennes ansikte vet jag.
Ja, känd från TV,
mm,
och också väldigt uppskattad inom Moderaterna.
Mm.
De tycker om henne. Och sen en tredje som kanske inte är lika offentlig, det är Kristina Axén Olin, Kiki kallad.
Ja, ja.
Kiki är ju en gammal, också en sån här gammal kompis till Ulf Kristersson, sen de satt i Stockholms stadshus tillsammans. Hon är skolpolitisk talsperson och man ska inte underskatta hennes totala inflytande.
Just det, så det här är liksom förmågan. De här har hållit på ett tag.
Ja, och där är det ju, som du hör, det är ju inte de unga spirande förmågorna som fanns med i den här trion.
Nej, precis. Jag tänkte där skillnaden mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Är det en fördel eller nackdel för dem att de här inflytelserika rösterna är av det lite äldre gardet i partiet?
Alltså det kan ju vara till fördel nu i den här situationen som de befinner sig i, när de vill egentligen ha bara målet inställt på ett enda mål framför sig, nämligen att vinna valet.
Mm.
Då kan det ju vara bra så att man har personer som har varit med förr och så vidare. Men på sikt är det ju naturligtvis inget bra alls, utan då måste man ju tänka att den ideologiska, så att säga, återväxten måste finnas, annars så stagnerar ju ett parti.
Alltså det här, när Ulf Kristersson blev partiledare, det kom ju från en väldigt turbulent tid. Det har ju skildrats på många olika sätt, alla de här backstabbingen som pågick inom Moderaterna när de kastade ut Anna Kinberg Batra.
Mm.
Så att han behövde ju också ha ett safe space, alltså människor som han verkligen litar på, för att Moderaterna är ju roliga på ett sätt, och det är ju att de kan ju gå åt ett håll väldigt snabbt plötsligt om de får en stark ledare. Alltså jag tänker det här med Per Schlingmann till exempel, som var Reinfeldts spindoktor, har det väl kallats. Han blev liksom den första spindoktorn som blev så här känd. Han fick så här status på grund av det. Att han kunde ju säga till, det är så roligt i Moderaterna, han kunde ju säga till folk så här, vad de skulle ha på sig, vad de skulle säga, och så gjorde de det. De följde liksom det.
Oj, ja.
Så att man behöver ju, Ulf Kristersson behöver ju ha människor som man verkligen litar på runt omkring sig.
Men om vi går vidare till Centern och Annie, vem är det som hjälper Annie?
Ja, men jag har valt en person som är i rampljuset nu, men som inte var det under väldigt många år, och det är Martin Ådahl.
Mm.
Alltså han sitter i partiledningen nu och är ekonomisk politisk talsperson och sitter i riksdagen och sådär. Men han har varit liksom i periferin, eller han var i periferin under ganska många år. Han var också under de senaste, vad är det för år nu? Men nästan decenniet har han varit Centerpartiets chefsekonom.
Mm.
Och varför jag valt honom ändå som en inflytelserik person, det är för att hans ideologi, det här liksom, den här superliberala ekonomiska politiken, den genomsyrar liksom hela Centerns identitet.
Just det.
Så han har haft väldigt stort inflytande. Den har genomsyrat januariavtalet, den har genomsyrat deras positionering i, liksom, i det politiska landskapet, och att det är väldigt mycket av hans ideologi då som driver Centern framåt.
Så det han liksom tycker är det Centerpartiet tycker?
Alltså han är en sån där person som tänker. Mm. Som tänker ut någonting. Och som sen liksom får med sig människor att följa den vägen.
Och vad är hans liksom, egenskapsmässigt? Vad är hans för- och nackdelar?
En nackdel som han väl har haft, som har, jag tror att det är därför det har tagit lite lång tid att för honom att liksom, ta det här steget ut. Och det är just det här med att, hans, att han är liksom den tänkande personen och kanske inte den mest kommunikativa personen. Mm. Och att det är någonting han har jobbat mycket på och tycker liksom att han nu har, vad ska man säga, erövrat på ett annat sätt. Men ja, alltså det har tagit lite tid för honom att ta steget ut till att bli liksom en politiker på det här sättet.
Så vad jag hör på dig är att om Annie en dag bara säger jag ger upp, jag tycker inte det här är kul längre och går därifrån, så är det inte Martin som kommer sätta sig på den stolen?
Absolut inte.
Vänstern då? Nooshi. Vem är det som hjälper henne på vägen framåt?
Jag tror att du var på två, men här måste jag säga att här är nog lite på Alice. Den ena är den arbetsmarknadspolitiska talspersonen Alice Bati, som också rent rumsligt sitter väldigt nära Nooshi Dadgostar på i riksdagen. Och den andra är kanslichefen Kalle Larsson. Båda kan man säga, om man är elak, och det är jag nu, tillhör den så kallade plakatvänstern.
Vad menar du med plakatvänstern?
Det är sådana som vill bullra mer än åstadkomma.
Men alltså båda de här två är ju namn som jag känner igen från förr. Alltså de har ju synts mycket förut men hållit sig i bakgrunden nu. Är det för att de viskar i varsitt öra på Nooshi eller?
Nej, men Alice Bati, han är ju riksdagsledamot och som sagt talesperson i de frågorna. Som han, alltså arbetsmarknadsfrågor. Men sen Kalle Larsson var ju riksdagsledamot tidigare. Mm. Och sen höll han på med något annat, jag vet inte vad. Men nu har han kanslichef på Vänsterpartiet.
Och vad är det de viskar i hennes öra?
Jag tror att de är ganska... Alltså jag tror att de har stöttat henne i den här mycket offensiva linjen, måste man ändå säga, som hon har intagit sen hon blev partiledare.
Framtidsmässigt då för Ali och Kalle, är det här positionerna du tror att de vill ha? Är det här de trivs, eller är det här en språngbräda till någonting annat längre fram för dem?
Jag har svårt att tro att Kalle Larsson inte vill vara kanslichef, för att i så fall hade han väl kanske inte sökt det jobbet eller tagit det jobbet. Men att Alice Bati nog har siktet inställt på ännu större uppdrag, det skulle jag bli förvånad om det inte var så.
Tänker du att det är ett litet hugg i ryggen att ta partiledarposten?
Nej, jag tror inte att han kommer hugga Nooshi Dadgostar i ryggen, det tror jag faktiskt inte. Men han kanske kan anmäla sitt intresse när hon en dag ska lämna det uppdraget.
Lägga in lilla lappen. Mm. Nu har vi gjort så att ni har fått välja tre partier var, och vi har alltså ett parti kvar, och det är Sverigedemokraterna. De valde du, My. De vill du prata om.
Jag har valt dem.
Uh-huh.
Ja, men det här är ju ett väldigt speciellt parti. Det var ju de fyras gäng först, Jimmie Åkesson, Richard Jomshof, Mattias Karlsson och Björn Söder som styrde. Sen blev de ju färre.
Mm.
De hakade av Björn Söder. Och sen har de ju hållit det här partiet i ett järngrepp, och de gör det fortfarande. Men den personen som jag tänkte att vi skulle prata om lite, det är en person som har ett finger med i mycket i partiet. Och det är deras kommunikationschef som heter Joakim Wallerstein.
Och det är ett googlas, Joakim.
Ja, och när jag säger vad han gjorde tidigare och du tittar på hans bild, så kommer allting att falla på plats. Ska du få upp bilden?
Ja.
Mm. Han har jobbat med reklam tidigare.
Nej, reklam!
Ja, vad tänkte du säga? En PR-kille?
Nej, jag skulle säga att han var med ett syntband.
Oj, ja, men det är nog för att du inte har sett honom i verkligheten.
Reklam, okej.
Okay. Ja, han har jobbat för partiet i nästan ett decennium, så att han har ju varit partist länge nu. Och det finns ju inget parti som är lika bra på kommunikation som Sverigedemokraterna är. Alltså de har alltid varit bäst i sociala medier till exempel. Och Wallerstein, jag skulle kanske bäst beskriva honom som person som hela tiden ligger på gränsen på vad som är liksom acceptabelt i det offentliga i liksom deras uttryck och reklam. Du kanske minns en reklamfilm där det var kvinnor i niqab eller burka, jag kommer inte ihåg, som sprang ner en massa pensionärer.
Just
en valfilm. Sen har det varit den reklamen i Stockholms tunnelbana som också väckte ganska mycket debatt. Jag kommer inte ihåg exakt vad det stod på den.
Ja, men det var väl att de hade tapetserat typ hela tunnelbanan. Och det blev också ganska mycket ståhej, för det var en stor demonstration i närheten av den tunnelbanestationen. Precis. Mot Sverigedemokraterna. Så att när demonstrationen var över så sprang folk ner i tunnelbanan och började riva ner de här. Precis. Och det hamnar också på sociala medier.
Du hör själv, han är ju väldigt bra på den här liksom, var går gränserna, var skapar man debatt? Sen har det ju parallellt med det här så driver han ju en annan slags kampanj för Sverigedemokraterna, och det är ju att Sverigedemokraterna kan vara vem som helst. Det kan vara en kille i ulltröja, det kan vara en glad tjej, det kan vara liksom din granne, det kan vara du, det kan vara en journalist. Det finns liksom två parallella kampanjer som han orkestrerar på ett mycket skickligt sätt ändå, och som liksom betyder väldigt mycket för partiet. Det senaste projektet är det här Riks, som är deras tv- satsning.
Mycket uppmärksamhet kring det.
Man får mycket uppmärksamhet. Jag skulle kanske bäst beskriva det som att man på ett högljutt sätt beskriver olika typer av nyheter.
Jag är nyfiken på, vem skulle ni vilja ha som en fågel i ert eget öra och viska lite? Någon som styrde er framåt lite grann? Om ni var tvungna att välja någon av de här personerna ni har nämnt.
Alltså de här personerna?
Ja. Någon av dem. Alltså det skulle passa min personlighet så otroligt dåligt.
Ja, ja, men
nu... ha en puppet master. Jag är liksom en helt oregelig person.
Nu säger vi att du är partiledare för MI-partiet här. Vem av de här personerna tror du hade liksom gjort sig bäst som din lilla viskare i örat? I egenskapsmässigt och kompetensmässigt och så.
Jag har en tvååring hemma. Jag har alltid någon som viskar i mitt öra vad jag ska göra.
Lena, du då?
Jag väljer Wikmung.
Varför då?
Jag tror att han har jobbat med svårare material än jag. Så att jag tror att han kommer att vara framgångsrik. Ja.
Partiledarna räds ju inte direkt att ta alla tillfällen de kan för att hålla tal. Så självklart har de också harklat ur sina pipor även nu i december när de ska hålla jultal. Hittills har Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna hållit tal. Och Moderaterna skulle ha hållit sitt, men Ulf Kristersson åkte på coviden. Så det blir lite längre fram. Vi har lyssnat på dem som har kört hittills och vi ska betygsätta dem. Men innan vi gör det, vad jag kände när jag hörde dessa tre tal var: varför behövs jultal? Har ni ett svar på det?
Nej, alltså jag tror inte att jultal behövs. Jag tror att det är oerhört obehövligt.
Ja.
Och med allt måste lastas Fredrik Reinfeldt som uppfann åtminstone det svenska jultalet på partiledarnivå.
Varför gjorde han det?
Jag tror han kände att han som ny partiledare behövde komma ut så ofta som möjligt. Och han hade ju oftast funderat på någonting och hade ett budskap. Men då kunde inte de andra partiledarna vara sämre. Så de måste också, de också ha jultal, vare sig de hade något att säga eller ej. Och jag kan säga att människor i slutet av december, precis före jul, har annat att göra än att lyssna på jultal.
Tror du det?
Ja.
Alltså en bra utveckling tycker jag ändå att de har börjat ha dem inomhus. För det var ju en styggelse att behöva stå utomhus i 40 minuter och vänta på att de skulle bli klara för att göra intervjuer efteråt.
Åh fy, ja, det, var liksom... det har jag inte ens tänkt på.
Vad Reinfeldt hade faktiskt alla sina inomhus, så att det var någon andra som skulle upptäcka decemberkylan.
Men kan vi prata om vilket som är det pyssligaste partiet?
Ja, låt oss prata om vilket som är det pyssligaste partiet.
För att det har ju varit en del julgranspynt under de här jultalen.
Absolut. Alla hade varsin julgran och hade lite olika stilar kan man säga.
Mm. Och ja, alltså Liberalerna hade ju så här laminerade, utklippta, eller var det bara papp?
Det var nog bara papp.
Kärnkraft, ja tack.
Ja.
Inget annat. Centerpartiet hade vanligt julpynt men också små laminerade centerklöver.
Det missade jag att
de hade. Och KD hade en helt normal gran.
Ja.
Ska de bli bäst? Ska det vara Kristdemokraterna som lyckas bäst med sin julgran?
Ja, och kanske också sitt jultal. Vi kan väl gå in på talen. Vi börjar med Centerpartiet.
Vi vill att elevhälsa införs som ett obligatoriskt ämne på rektorsutbildningen. Och varje ung människa som mår dåligt, det är en tragedi i sig. Centerpartiet kommer möta väljarna som ett grönt, liberalt och samarbetsinriktat mittenalternativ. Därför att vi är övertygade om att det är rätt väg för Sverige. Bill Clinton, Tony Blair, Angela Merkel har på olika sätt tagit sina respektive partier till makten genom att lämna ytterkanterna och blicka mot den politiska mitten.
Det var verkligen nutida politiska referenser där med Bill Clinton och Angela Merkel. Men boom, rakt in i nutiden.
Ja, men verkligen. Hon ska ha tack. Annie, till skillnad från Ebba och Nyamko, gick ju ut på en scen och höll tal framför publik. Alltså hon stod ju vid en liten, vad heter det, pulpet, talarstol, med en grön bakom sig och väldigt mycket grönt ljus. Men det var ju lite live-känsla ändå när hon höll sitt tal. Vad tyckte ni om det hon sa?
Jag tyckte det var ganska trist. Mm. Och så, samtidigt såklart behjärtansvärt den här, för det var ju det som var hennes nyhet, att den här satsningen på elevhälsan, och det är säkert jättebehjärtansvärt, men det kändes kanske inte som att det var en sån här grej, stor sak som partiledaren måste ägna 30 minuter åt och presentera.
Du vet att det är 30 minuter du aldrig får tillbaka, Lena.
Ja, jag vet.
Kändes det?
Ja.
Man får väl, kan väl säga så här, att i politiken så är inte julen hoppets tid, utan här handlar det ju mer om så här, Centern pratar om mobbning, våld, missbruk, unga som tar livet av sig, självmordsstatistik i allmänhet. Man gick inte ut med peppen efteråt.
Alltså hon är ju, själv verkar det som väldigt intresserad av den här typen av frågor, för hon tar ofta upp dem i sina tal, och likaså våld mot kvinnor, alltså mäns våld mot kvinnor, det är två ämnen som hon ofta återkommer till. Så att på det sättet var det ju bra att hon talar om någonting som hon själv tycker är viktigt. Och inte bara någon annan har tyckt var viktigt.
Nej, men precis.
Det märks att hon blir berörd också. Det är ju någonting som faktiskt saknas i ganska många politiska tal. Att man visar någon slags rörelse. Mm. Men vi kanske ska prata om Liberalernas tal efter, så kan vi prata om hur man gör när man inte visar.
Det kan vi absolut göra. Men först, jag vill ha era betyg. Hur många plus får Annis tal?
Ja, hon får tyvärr bara 2. Mm. Och det är godkänt på vår väldigt stränga skala.
Mm. Och vad säger du, Mi?
Ja, men jag ger en 3, eftersom att det här delen där hon visar den här mänskligheten i mitten ändå, där hon tar upp någonting som hon brinner för och visar att det betyder någonting för henne.
Mm.
Det vill jag ge en extra.
Ja, jag skulle vilja ge en 3 för det, men det var så grönt allting och det var ganska dåligt ljud och ganska dålig bild.
Det måste vara grönt. Passar man inte grönt?
Men det var ju också vitt där till vänster.
Men ljuset, alltså ljuset på scenen var så grönt så att hon såg grön ut. Hon såg ut som så här Poison Ivy i Batman, alltså en av skurkarna som är så här väldigt grön. Det ger jag en 2 för. Vi går vidare till Liberalerna.
Vi är alternativet i mitten som är beredd att prata med hela riksdagen för att hitta lösningar på samhällsproblem. Sverige behöver en ny regering. En regering som får saker gjorda från start. En regering som kan utnyttja att det finns ett stort stöd i riksdagen för att bekämpa gängkriminalitet, hedersförtryck och växande parallellsamhällen. Liberalerna är det enda parti som har ingått i alla borgerliga regeringar. Det är en ledartröja vi kommer att behålla. Vi är det liberala partiet för den liberala väljaren som har tröttnat på Centerpartiets röstbingo.
Vad bär ni med er från det här talet?
Faktum är att jag bär med mig en skylt som var till höger om Nyamko Sabonis huvud medan hon pratade, där det stod dyrare el, och det verkade som att det var ett krav från Nyamko Sabonis sida att elpriserna skulle gå upp kraftigt helst.
Och så var det liksom pyttelitet stod det längst upp, typ Socialdemokraternas fel.
Ja. Och det såg man inte först.
Och kan vi prata lite om rummet som hon satt i? Det var dåligt ljus, dåligt ljud, dålig bild, och så sitter hon med den här granen då.
Ljud som trängde igenom.
Ja, nej, det var, och vid ett tillfälle så skulle hon byta vinkel, men det blev liksom ännu sämre. Då var det som att hon knappt var i rummet längre. De behöver någon som har gått liksom mediegymnasium för att hjälpa dem med den här typen av kommunikation, känner jag. Hörde ni någonting hon sa?
Vi hörde allt, men vi kommer inte ihåg någonting av det. Alltså jag tyckte också att det var så här, det var lite som att hon bara pratade sina stödord. Hon hade skrivit ner stödord och så pratade hon dem, och så glömde hon att hon liksom skulle ha ett sammanhållet samtal med människor som lyssnade.
Mm.
Och så att det var väl lite känslan av att hon läste den här önskelistan tomt till tomten av hur de önskar sig att de var och hur de önskar sig att de ska bli förhållna till.
Varför gör de på detta viset och vad är liksom, jag vill hjälpa Nyamko.
Alltså dels så är hon ju en tråkig talare, men sen är det ju också att det är obegripligt att människan står på sina två ben. Det går ju så dåligt för Liberalerna, så att jag tycker att det är beundransvärt att hon ändå tar sig fram och håller ett jultal och inte sängnar ihop.
Mm. Jo, nej, men det tänker man ju på. Hur känns det att vakna på morgonen och vara Nyamko? Det kan inte vara kul.
Nej. En sak som jag tycker är genomgående för partiledaren framförallt som är lite misslyckade, det är det här att de är kränkta. De är kränkta över att mänskligheten inte förstår deras storhet. Och det är någonting de måste lägga åt sidan på stubben. Alltså, för det står man inte ut med.
Så hur många plus får Nyamko?
Ett.
Ja.
Och betyder det underkänt då?
Nej, det betyder dåligt. Sen om det, man kan också få minus och då är det uselt.
Mm. Ja, det är ett snällbetyg. Jag säger det är ett snällbetyg. Vi går vidare till Ebba Busch.
Julen är verkligen en speciell tid, för den påminner oss om högre värden. Oavsett om man tror på miraklet eller inte, så finner många av oss i julen ett löfte om förnyelse och framtid. I praktiken existerar det bara ett funktionellt regeringsalternativ inför nästa års val. På det sätt som landet styrs, eller snarare inte styrs idag, kan inte politiken heller bli annat än väldigt kortsiktig. Och för sjukvården så innebär det att varje år blir till ett förlorat år.
Berätta, vad kände ni när ni såg Ebbas Carola blick in i kameran?
Varför är hon så arg?
Tycker du hon är arg? Kändes det som att hon var arg på dig?
Men hon är ju bra retoriskt, och det här var ju liksom ett uppeldande valtal.
Mm.
Det hölls ju också lite innan de här andra, så det hölls ju liksom in med lite mer turbulent tid.
Mm.
Precis där i regeringsombildningen.
Vad säger du, Lena?
Nej, men jag tycker också att det var bra för att vara ett sånt här digitalt tal utan publik, så tyckte jag också att det var ganska full fart, för de tenderade till att vara ganska mycket tråkigare och lamare, men då stod hon ju på en balkong och var uppenbarligen lite uppjagad och hade skaffat en julgran och allting.
Mm.
Och sen hade hon egentligen bara två saker att säga, vilket är kanske lagom. Möjligtvis kan man säga tre saker i ett sånt här kort anförande, och det var ju gärna byt regering, för alla andra som inte vi har med att göra, de är jättedåliga, och sen vi är Sveriges bästa vårdparti.
Ja. Jag var imponerad. Jag tyckte att det här var liksom snyggast av alla, ljudmässigt, bildmässigt. Granen var snyggast. Hon höll blicken in i kameran hela tiden, och det kändes som att hon, alltså jag var jätteimponerad av mängden av text hon kunde leverera, men ändå mycket inlevelse. Jag hörde inte ett ord hon sa, men jag hörde det men det fastnade inte.
Men hon låste fast det med blicken.
Ja, men Carola-blicken är strong with this one. Mm. Alltså så är det. Ja, jag var imponerad. Men igen, det var inte mycket som fastnade i huvudet på mig av det hon sa. Det jag minns var att hon sa att de andra är en röra och att alla ska med i deras parti. Typ.
Nej, men det var väl allt du behövde veta.
Sen var det en grej till som fastnade i mitt huvud.
Ja.
Det var att hon så raskt sa miraklet.
Ja.
Och då tänkte jag, vad är det för mirakel? Och sen kom jag, okej, det är jul, det är Guds födelse, eller vad heter det, Jesu födelse.
Mm.
För mig tog det krävdes lite tankemöda för att omsätta ordet mirakel till det.
Hon fick det till och med att börja snöa. Ja. Det som var miraklet. Hur många plus får hon?
4.
Ja, det får hon inte av mig. Hon får 3.
Alltså, teknikavdelningen på Kristdemokraterna får 4 av mig, mentalmässigt får hon 2 av mig. Alltså det hon sa.
Jag tycker på en skala i Sverige så finns det liksom nästan ingen som håller sig på den här nivån en dag. Det tycker jag är...
Nej, men det är pro-level, absolut. Mm. Men det är fortfarande att orden som sägs behöver ju också något mer, tycker jag. Lite innehåll liksom. Men jag tycker hur hon framför det är ju hon är ju skitbra liksom.
4+ är mycket bra.
4+, ja, nej, men hon får en 3.
5+, då är det världsklass, och då måste vi ta hit Obama.
Ja, nej, men Obama är hon ej. Okej, men så här. Ska vi liksom ta bort den här lagen om att hålla jultal? Hade ni lyssnat på detta om inte vi hade tvingat er att göra det?
Mm. Ja, det hade jag gjort men också. Men det är ju bara för att jag har det jobb jag har. Annars skulle jag absolut inte ha gjort det.
Om det inte ingick i din liksom, lön så
nej,
skulle du inte göra det.
Nej, det skulle aldrig i livet komma på tanke, måste jag säga.
Aftonbladets politikpodd En runda till är slut för den här gången. Vill du ställa en fråga till Lena eller My eller till båda? Maila till podcast@aftonbladet.se. Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och My Råvädder, och jag heter Soraya Hashim. Glöm inte att trycka på prenumerationsknappen. Vi hörs nästa vecka!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.